Det här är politikens sommarpodd om en turbulent mandatperiod som snart är slut.
Idag om en statsminister som föll och en vänsterkoalition som blev till.
Det här är politiken med Maggie Strandberg och Torbjörn Nilsson.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det som kommer stå i historieböckerna om den här mandatperioden som har passerat, det är ju inte att Annie Lööf blev en del av vänsterkoalitionen. Utan det som kommer bevaras för lång, lång tid är ju att statsministern Stefan Löfven fick en misstroendeförklaring riktad mot sig och avgick inte, utan lät sig förnedras i riksdagen och bli bortröstad.
Den första statsminister som detta har hänt, också den första minister överhuvudtaget.
Det här tänker jag ofta på om dagarna. Därför att i allting som har varit med de parlamentariska turerna den här mandatperioden, koalitionsbyggande till höger framförallt, och hur, vem som ska vara med vem och sådär. Det där var ju den riktigt stora saken.
Mm. Och man skulle ju kunna säga att den började redan när förnedringsklausulen skrevs in i januariavtalet, att Vänsterpartiet inte skulle ha något inflytande.
Just det.
För det skrevs ju in i någon slags idé om att Vänsterpartiet aldrig skulle göra upp med högerpartierna och Sverigedemokraterna. Vilket Vänsterpartiet ganska snabbt lärde sig att om man gjorde det, då kunde man ju få gjort rätt så mycket,
ja,
som ett utfryst parti.
Absolut, men samtidigt så fungerade ju januariavtalet i 2,5 år från januari 2019.
Alltså, det skulle jag inte säga ändå, för att de sköt ju upp omorganiseringen av Arbetsförmedlingen,
ja,
och de stoppade ju sänkta arbetsgivaravgifter för unga.
Ja.
Så att flera punkter hade de ju skjutit ner redan. Nu kraschade själva avtalet. Och det som hände?
Vid midsommarkrisen
började egentligen i början av juni med att det kom en utredning som blev färdig, som regeringen fick, som handlade om fri hyressättning i nyproduktion. Några dagar senare så skulle ju Nooshi Dadgostar har möte med Stefan Löfven. Men när Nooshi Dadgostars medarbetare gick och skvallrade om det i riksdagens korridorer och tidningarna skrev om det här mötet.
Aftonbladet, ska vi kalla det här.
Då sa Stefan Löfvens presssekreterare att något sånt möte finns inte inplanerat. Men vet du vad som hände sen? TT, tidningarnas telegrambyrå, begärde ut mejl mellan Vänsterpartiet och statsrådsberedningen och kunde där se att mötet visst var inplanerat, men struket.
För att Socialdemokraterna hade blivit så sura på vänsterpartisterna.
Ja, och för att det fanns ju, Socialdemokraterna fick ju inte förhandla med Vänsterpartiet.
Så allting som handlade om hur januariavtalet kraschade där för ett år sedan var egentligen, eller hade kunnat undvikas om folk inte i ett tidigt skede i en mejlväxling mellan Vänsterpartiet och statsrådsberedningen inte hade varit så, ja, vad ska jag säga, envist dumdristiga och högmodiga.
Alltså det fanns ju många hållpunkter i den här månadslånga krisen där saker kunde gått annorlunda. Men Vänsterpartiet efter det här gick ju ut och satte en klocka Minns du det? Absolut. Ni har 48 timmar på er.
Som jag minns det.
Att dra tillbaka förslaget, sa Nooshi Dadgostar. Mm. Annars kommer vi fälla regeringen.
Mm. Vi ger nu därför regeringen två alternativ och vägar framåt. Alternativ ett, det är att helt enkelt avstå ifrån att förändra hyreslagstiftningen överhuvudtaget och lägga hela frågan åt sidan. Alternativ två, om regeringen vill diskutera förbättringar av hyreslagstiftningen, då måste regeringen genast inleda nya förhandlingar där Hyresgästföreningen ingår. Ett sånt avtal ska senast vara klart till riksdagens öppnande och accepteras av Hyresgästföreningen. Regeringen har nu 48 timmar på sig att återkomma med besked.
Men Vänsterpartiet kunde ju inte fälla regeringen på egen hand. Alltså de har inte tillräckligt många mandat för att ens väcka misstroende.
Nej.
Socialdemokraterna skrattade ju åt Vänsterpartiets klocka. De skickade ju ut Morgan Johansson som... alltså mycket kan man ju säga om Morgan Johansson, men han är ju inte kanske alltså diplomatins mästare. Han är ju inte personen man skickar fram när man ska gjuta olja på vågorna. Ändå gör han det ganska ofta. Med Amineh Kakabaveh funkar det relativt bra, men Vänsterpartiet funkar det inte bra. Han höll ju en presskonferens där han var lite lätt överlägsen. För det som Socialdemokraterna och regeringen sa var ju, det finns inget förslag än. Det finns bara en utredning. Det ska på remiss. Vi kan inte dra tillbaka något som inte finns.
Nej, och här var ju på många sätt liknar ju, eller det ska jag inte säga i det dryga. Där är väl Socialdemokraterna så att säga i karaktär. Det är ju en faktor som man inte kan bortse från med Socialdemokraterna. Långt maktinnehav, storlek och annat har ju gjort en del av deras företrädare till ganska dryga.
Verkligen.
Ja, men annars är de ju lite som Moderaterna här. Att de liksom tänker för formalistiskt och ser inte att politik liksom är dynamiskt. De håller ju benhårt fast vid den här idén att eftersom vi inte har lagt någon proposition än, det har bara kommit en utredning, så finns det ingenting som ni kan kritisera.
Finns inte ens en lagrådsremiss.
Du har ingenting som du kan bli sur på. Och det är ju sant i formalistisk mening. Och det kanske också är sant att regeringen Löfven hade tänkt att ja, det här begraver vi i den här utredningen på något sätt och det här kommer liksom inte bli... Vi ska se till att inte reta upp Vänsterpartiet eller vi ska se till att inte genomföra det här förslaget. Men...
Vänsterpartiet hade ju blivit bortdribblade när det gällde LAS,
ja,
lagen om anställningsskydd, och var ju därför lite mer på tåna den här gången. Dessutom en helt ny vänsterledning med Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielsson i täten som kom in med en ny attityd.
Ja, och politik är ju trots allt det möjligas konst. Och här visade ju Vänsterpartiet att det var möjligt att faktiskt avsätta en socialdemokratisk statsminister. Och, men nu går jag lite för snabbt fram kanske, va?
Ja, men under de här 48 timmarna så är det ju väldigt tydligt att Socialdemokraterna inte förstår det nya Vänsterpartiet.
Ja.
Och när man pratade med vänsterpartister under de där dygnen, då sa de ju, jag minns till exempel en riksdagsledamot, inte pur ung, som sa att men förr i tiden hade jag aldrig liksom kunnat tänka mig det här, men nu står jag och jublar och älskar det. Och jag pratade med en 80-talist som sa att som hade väntat på det här hela sitt politiska liv, som berättat att de äldre hemma i kommunföreningen eller i distriktet alltid var så här, vi kan inte stå upp mot sossarna, det värsta som finns är att en högerregering kan få mer makt, vi måste alltid stötta sossarna. Men att det i den här nya generationen, de som växte upp under Gudrun Schyman, som var vana vid succé-Vänsterpartiet, de tänkte inte så.
Alltså att Vänsterpartiet inte skulle vara ett lydigt, lojalt parti som alltid röstade med Socialdemokraterna, eller alltid röstade med en socialdemokratisk regering.
Ja, eller som inte kunde pressa på så pass mycket. Så att sossarna, de tänkte ju att det här kommer lösa sig. De skickade ju i elfte timmen, eller efter tolfte timmen tror jag till och med, skickade de ut Hyresgästföreningen och att de skulle sätta sig i några slags nya förhandlingar. Men det tyckte ju inte Vänsterpartiet var tillräckligt. Och du ser skeptisk ut.
Nej, jag ser inte skeptisk ut.
Du undrar vad som hände sen.
Ja, jag undrar vad som hände sen och jag funderar på vilken veckodag det här var.
Det här är en söndag som Stefan Löfven och Annie Lööf, det här är intressant, för de har kommit överens alla fyra januaripartierna, men på pressträffen ställer sig bara Stefan Löfven och Annie Lööf, det är en söndag i början av juni, och berättar då att de ska tillsätta den här nya alltså den här gemensamma förhandlingen som är lite av en kopia på de LAS-förhandlingar som skedde. Men det är inte det Vänsterpartiet har sagt, utan Vänsterpartiet vill ge Hyresgästföreningen den stora makten. Och de presenterar något, en lösning som inte är vad Vänsterpartiet vill ha.
Ja, trots att de är oense om färdriktningen så ser vi att en ohelig koalition i Sveriges riksdag gått samman för att hota att fälla regeringen och januariavtalet. Detta utan en egen plan för hur Sverige ska styras, och ett sådant agerande det riskerar att leda enbart till stor osäkerhet och oreda i svensk politik.
Nooshi Dadgostar twittrar under pressträffen att det här är inte alls det hon vill ha. Det är oacceptabelt. Tiden är ute.
För hon tyckte dels att tiden var ute och dels att det här partsförhandlandet som skulle till mellan fastighetsägaren och Hyresgästföreningen var liksom riggat till fastighetsägarnas fördel. Det var inte på rättvisa villkor en sån förhandling skulle ske.
Precis, och hennes stora krav var ju egentligen strykpunkt 44 i januariavtalet som var den här marknadshyre eller fri hyresättning i nyproduktion. Och man ska ju komma ihåg att Nooshi Dadgostar, hon kommer ju från, alltså bostadspolitik var ju hennes område. Hon hade gjort en bostadspolitisk utredning på uppdrag av Peter Eriksson när han var bostadsminister, miljöpartisten. Men hon hade ju också varit aktiv i Alby, inte till salu-nätverket.
Som jobbade mot allmännyttans
utförsäljning. Precis.
Eller försäljning. Eller ett rimligare språkbruk.
Som just stred om det. Där var hon en central gestalt. Och det var egentligen hennes politiska genombrott i Stockholmspolitiken då. Så att för henne var ju den här frågan, det är den frågan hon kan allra bäst. Och det här marknadshyrorna, eller frihyresättning i nyproduktion, det var ju en av Vänsterpartiets röda linjer. De hade ju tre punkter när de släppte igenom januariavtalet. Och den här var väldigt tydligt kopplad till Nooshi Dadgostar.
Det var ju en rolig tid också just för att det blev punkten 44. Och det var ju inte så många som hade brytt sig om punkten 44 innan i januariavtalet. Alltså perioden som var innan så handlade ju väldigt mycket om andra saker i det där avtalet som var i konflikter mellan Centerpartiet och Miljöpartiet. Alltså skogspolitiken och strandskyddet och sådana här saker. Så det var ju inte som en blixt från klar himmel eftersom Vänsterpartiet hade sagt det här från början. Men uppenbarligen så levde ju inte folk i föreställningsvärlden att de skulle gå hela vägen.
Så det som hände är ju då att när Vänsterpartiet säger att det här inte är tillräckligt, då lämnar Sverigedemokraterna väldigt snabbt in en misstroende, alltså begäran om misstroende omröstning.
För det kan inte Vänsterpartisterna göra själva.
Nej, de är ju för små. Och då tänker sig regeringen att ja, men Vänsterpartiet kommer ju inte rösta på ett Sverigedemokratförslag. Det skulle de ju aldrig göra.
Det gjorde de.
Det gjorde de. Ja, men så den 21 juni, midsommarveckan, blir ju Stefan Löfven bortröstad. Han föll, regeringen föll.
Vilka röstade mot honom?
Ja, det var ju Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet.
Just det. Och ändå så är det ju först efter det här som den största grejen händer i den här krisen. Alltså innan här så har det ju varit massa debakel. Nooshi mot Annie, Stefan Löfven mitt emellan. Men den stora saken är att Liberalerna direkt efter den här voteringen har en ganska anonym pressträff där de säger nu struntar vi i januariavtalet.
Mm.
Och det är egentligen det som är den stora saken i midsommarkrisen.
Liberalerna säger att januariavtalet har nu fallit. Det finns inte längre.
Mitt besked idag är att vi i talmansrundor eller vid ett extraval, om det blir ett sådant utlyst, kommer eftersträva en borgerlig regering.
Och då vet ju alla redan att Nyamko Sabuni vill ju ha en borgerlig statsminister. Och det har ju också partirådet kommit fram till lite tidigare. Men de skulle ju sitta mandatperioden ut, hade de sagt. Men nu säger de, det finns inte längre. Och sen har ju Stefan Löfven en vecka på sig att bestämma sig för om han ska avgå och det där med blir nya talmansrundor.
Yep.
Eller om han ska utlysa extraval. Det är de två alternativ han har. Och den veckan är ju ett sammelsurium av politisk skvaller, VU-möten, anonyma källor som säger det kommer gå åt det här hållet eller det kommer gå åt det här hållet. Och plötsligt så kliver Annie Lööf ut i Dagens Nyheter och säger, nu är jag redo att stryka punkt 44 i januariavtalet. Bara Liberalerna kommer tillbaka.
Lite sent påkommet.
Ja, då är det liksom lite för sent. Så att det liksom fladdrar förbi. Spekulationerna och förhandstipset och ryktena från verkställande utskottet är ju att Stefan Löfven ska utlysa extraval. Ja. Men det gör han inte, utan istället så avgår han och ger bollen till talmannen.
I nästa års valrörelse så kommer Socialdemokraterna att ledas av någon annan än mig.
Och då blir det ju nya talmansrundor. En repris av regeringsbildningen.
Det accepterar inte vi. Vi tar inte det. Det går inte. Det accepterar inte. Vi tar inte det. Det går inte. Det accepterar inte. Vi tar inte. Det går inte. Det går inte. Vi tar inte det.
Sen bestämmer han ju, om man får lita på hans ord efteråt, en annan sak. Nämligen att han ska avgå senare på hösten. Sluta som partiledare och därmed statsminister.
Vadå lita på hans ord?
Jo, men han har ju beskrivit i efterhand att det var den här händelsen som gjorde att han blev färdig, tröttnade.
Har han beskrivit det så? Är det inte mer folk runt omkring honom som har gjort det?
Kanske.
Jag tror aldrig att han själv har sagt det.
Vi får fråga honom. Men i vilket fall så är den här händelsen enligt socialdemokrater helt avgörande för vad som händer den hösten.
Ja, att Stefan Löfven tröttnar och inte vill köra ett val till.
Ja.
Och men det finns väl säkert andra skäl till det också, kan man tänka sig. Alltså, han skulle kanske inte klara ett val till.
Ja, jag hade ju hävdat så många gånger långt, långt innan att han skulle sluta innan det här valet.
Men det hände ju under regeringsbildningsveckorna. Alltså, vi har Sverige för en övergångsregering, det har vi också lärt oss leva med.
Ja.
Och det är en regeringsbildningsprocess. Då händer det ju en annan sak som faktiskt är ganska formativt för det som kommer sen. Det är ju att Ulf Kristersson ska få talmannens uppdrag att försöka bilda regering. Han får väldigt kort om tid på sig. Till skillnad från första regeringsbildningen den här mandatperioden så får de ju bara några dagar och inte flera veckor.
Mm.
Och Ulf Kristersson kastar in handduken en dag tidigare än den korta tid han har fått och säger jag kan inte bilda regering. Och i efterhand pratar ju socialdemokrater väldigt mycket om det här, men också en del centerpartister, att Ulf Kristersson aldrig riktigt försökte med Annie Lööf de där dagarna. Att han typ, han hade ju till och med pratade inte ens med henne under de dagarna utan tidigare, alltså innan han hade fått uppdraget och var lite så här, är det något som har förändrats för dig? Hon var nej. Han var okej. Och det där pratar socialdemokrat mycket om, att det är inte så man övertygar Annie Lööf om någonting. Det går inte att bara skicka ett sms och kolla läget. Man måste liksom
vad behöver man göra för att övertyga Annie Lööf?
Det behövs en annan nivå av
fjäskande.
Ja, eller vad heter det när man wine and dine någon?
Aha.
Men
säger centerpartister.
Nej, det är mer socialdemokrater som pratar på det sättet. Men,
okay.
Men Ulf Kristersson under de här dagarna börjar ju också förhandla med sverigedemokrater och kristdemokrater. Vilket också är en viktig del. Det är där de börjar ju förhandla om hur en eventuell sån regering skulle se ut.
Var är liberalen i detta? För det som
händer, de är nog också med i de samtalen. Det
som händer, tänker jag, är ju att centerpartisterna inser att de är körda. Och det händer ganska tidigt när man pratar med centerpartister där. De inser att när Liberalerna har försvunnit så har hela budgetkalkylen för januariavtalet fallit. Och därmed också hela deras utpressningssituation. Så den maktposition som de har haft sen januariavtalet slöts, sen valrörelsen och det där, de där 134 dagarna, den försvinner ju.
Mm.
Men det är som att de liksom försöker tuta på ändå, fastän de vet att de inte alls har den här positionen längre.
Det finns ju en spänning hela tiden i detta som är, Socialdemokraterna har en frånvarande ledamot, en riksdagsledamot som är försvunnen. Inte sjukskriven och därmed inte ersatt, utan borta bara. Ja. Man får inte kontakt med henne. Det leder ju till att Jenny Nilsson, landsbygdsministern, avgår för att det är hennes ersättare, så hon får inta sin plats för att kunna rösta.
Det har inte förekommit några som helst påtryckningar, utan jag konstaterade själv direkt när Liberalerna meddelade att man lämnade januarisamarbetet att röstsiffrorna var tajta.
Det andra är ju centerpartisten Helena Lindahl som röstade mot januariavtalet när det först kom till. Ja. Skulle hon nu rösta för Ulf Kristersson eller mot Löfven, så skulle det också kunna avgöra, för så tajt har det ju varit i parlamentet, eller sen när Liberalerna byter sida blir det ju så tajt.
Och så är det den tredje, Amineh Kakabaveh.
Ja, Vänsterpartiets tidigare ledamot, nu mer politisk vilde.
Ja, men allt det här är ju intressant, men det här är ju egentligen små saker. Det är det jag försöker från de här dagarnas dramatik.
Det är ju dramat!
Ja,
det är dramat, det är hur absolut. Ska de göra? De måste göra en överenskommelse med Amineh som sen påverkar NATO-processen.
Men det som händer här, som inte kommer stå i historieböckerna.
Jenny Nilsson får aldrig vara minister mer.
Det där kommer heller inte stå i historieböckerna. Det som händer här, som inte står i historieböckerna, är ju, eller som jag inte tror kommer stå i historieböckerna, är ju hur hela den här valrörelsen skapas. Att det blir två block.
Ja, alltså så är det ju. Annie Lööf skulle ju inte hålla med dig om detta. Hon har ju fortfarande inte valt sida, säger hon, trots att hon många gånger har röstat på Socialdemokraterna nu, får man säga. Väldigt många gånger. Det är också det hon gör här, efter att ha fått ett avtal till.
Ja, men lägg av nu. Alltså så här. Du och jag snackar ju med varandra.
Men när man pratar, det här som är det roliga, när man pratar med centerpartister de där dagarna, så säger de ju att de är ju så förbannade på Liberalerna som lämnar januariavtalet, och de är förbannade av ett enda skäl, för att nu försvinner ju utpressningssituationen. Nu kan man inte längre tvinga en socialdemokratisk regering att genomdriva liberala eller till och med nyliberala förslag. Hade de två liberala partierna som säger sig vara liberala hållit ihop, så hade man kunnat göra det.
Jo, men för Liberalerna var ju det här också en existentiell fråga. Partiet höll ju på att utraderas och trodde ju att det här blev rätt väg att gå.
Man kan ju, då får man ju säga att det gick ju inte så bra för dem efter det här.
Nej, men nu gör det ju det.
Jo, men det är ganska länge sedan. Men det är svårt att hävda. Även för Hans Bergström och Lars Leijonborg och de som verkligen trodde på den här vägen. Det är svårt för dem att hävda. Vi valde rätt i midsommarkrisen och nu får vi till slut betalt för det.
Fast är det verkligen så svårt att hävda att det är borgerliga stödröster man får nu?
Ja, men då beror det ju inte på hur man agerade i midsommarkrisen. Det beror ju på att Johan Persson är en annan partiledare,
ja,
i sådana fall.
Mm, jag förstår vad du menar, men jag tänker med lite längre linjer än vad du gör. Men det hela slutar ju i alla fall.
Ja, du vill tillbaka till själva handlingen. Jag förstår.
Med att Centerpartiet bestämmer sig för att rösta för Stefan Löfven efter att ha fått ett nytt avtal som går ut på att man ska hedra de överenskommelser som finns i januariavtalet och ha ett strandskydd och en skogspolitik som passar Centerpartiet bra.
Ja.
Då kommer det ju ännu en galen dag i riksdagen när Centerpartiet går ut och säger att vi har det här avtalet och Miljöpartiet säger, men vi är inte med på det avtalet. Vi är emot.
Och Miljöpartiet sitter ju då i regeringen.
Ja, så, och de bara, nej men vi har det här avtalet. Då säger Annie Lööf, jag har det här avtalet med Stefan Löfven. Och Miljöpartiet säger att vi är emot det här avtalet. Ja, det är ju en fars. Det som pågår.
Det är en fars, men också en förklaring till Miljöpartiets opinionssiffror.
Till det kommer ju då hela budgetdiskussionen. För då ska ju Centerpartiet inte budgetsamarbeta med regeringen längre.
Nej.
Men antyder att de kan tänka sig rösta på regeringens budget. Vilket de sen inte gör. Och Stefan Löf, ja, det är så mycket som händer de här veckorna.
Jo, och om man zoomar ut så är det ju bara två saker. Det är att en statsminister tvingas avgå. Det kommer stå i historieböckerna. Och så är det att det återskapas två block. Och det är det som vi lever i nu. Men som kanske inte alls kommer stå i historieböckerna. För det kan ju vara jättetillfälligt. Om man ska lära sig något om de senaste mandatperioderna. Alltså själva grundfelet nu när vi går mot valrörelse med den här mandatperioden är ju de utfästelser om vem man skulle regera med som skedde före förra valet 2018. Det är de som är liksom ett grundläggande dilemma. Att man försökte slå i människor att jo, men vi heter ju Alliansen och vi ska regera ihop. Och sen har man fått ägna en mandatperiod åt att inte regera ihop, krascha, bråka om vem som var skuld till det, hata varandra, och nu då enligt alla utom Annie Lööf var del av två helt olika allianser.
Nu låter det ju som statsvetarna, fast med lite blommigare språk, men precis detta säger de, att man inte ska, att det har varit liksom dåligt och skapat låsningar i svensk politik, att man är så fixerad. De gör också jämförelse internationellt och kan visa att svensk media skriver jättemycket mer om regeringsfrågan än vad andra gör. Så andra
länder vi och pratar om det.
Men det finns en intressant sak tycker jag om man tittar på januariavtalet. Det är ju ganska många punkter som har fallit i det avtalet som inte kommer bli av. Familjeveckan, Socialdemokraternas viktiga vallöfte, flera centerpartistiska hjärtefrågor, en del skolfrågor försvann ju. Och jag vet att jag pratar med en av de här statsvetarna som forskar om hur väl politiker håller sina vallöften.
Just det.
Elin Naurin, precis när januariavtalet fyllde ett år. Och då sa hon att just den här typen av konstellation, där du har en regering som samarbetar med partier utanför regeringen, de har svårast att hålla sina vallöften. De har svårast att få ihop det. Och det enklaste är såklart en majoritetsregering. Men jag tror att när man tittar i efterhand på vad som faktiskt blev av januariavtalet, så kommer det ju inte vara kommer väl inte vara jättemycket, eller?
Nej, här är väl ytterligare en punkt där Annie Lööf skulle vilja säga att det blev jättemycket. Men det hör man ju inte henne säga nu för tiden så ofta. Utan hon har ju hamnat i en mycket mer defensiv position. Jag tänker att hela sagan eller berättelsen, det låter så fiktivt. Hela berättelsen om januariavtalet och hur det föll är ju också en berättelse om hur långt från sina socialdemokratiska rötter partiledningen i Stefan Löfvens socialdemokrati till slut hamnade. Och hur långt, en värdemätare på hur långt avstånd från de egna partisterna en socialdemokratisk ledare kan gå.
Hur menar du? Förklara.
Ja, men jag menar, alltså situationen var ju trots allt att här hade man gjort en förhandling på slutet anförd av Mikael Damberg med Annie Lööf och Jan Björklund, där man hade gett bort massa saker. Värnskatt, arbetsförmedling,
ja.
LAS.
Ja, vi vet, kampunkterna.
Ja, det är kampunkterna. Det tycker jag att det är för långsamt.
Ja.
Här höll det ju inte längre, och det höll ju inte eftersom att det riktiga ungdomsförbundet, den riktiga sidorganisationen i svensk socialdemokrati, Vänsterpartiet, sa nej och hade en av de liksom tajtaste socialdemokratiska sidorganisationerna eller delar av det socialdemokratiska maktkomplexet, Hyresgästföreningen, på sin sida. Sossarna hade inte, den socialdemokratiska partiledningen hade inte koll på vad Hyresgästföreningen tyckte, hur långt de kunde gå, hur viktig den här frågan var. De såg det inte komma. Och de såg det inte komma för att de tyckte att det funkade med att vi driver den här politiken. Kanske inte vad vi drömmer om, men det funkar ju. Men rörelsen sa ju faktiskt någonting annat.
Det fanns ju en annan felbedömning som är relaterad till detta. Jag intervjuade Annie Lööf när jag gjorde dokumentär om regeringsbildningen för P1, så intervjuade jag Annie Lööf ganska länge om de där turerna, och då sa hon att hon såg framför sig att Socialdemokraterna efter den här mandatperioden skulle ha förlorat stort i väljarstöd eftersom de nu tvingades överge så mycket av sin egen politik och genomdriva liberal eller mittenpolitik.
Mm.
Och det vi ser är ju snarare tvärtom. Det är ju Centerpartiet som har krympt ihop och Socialdemokraterna har bara ökat.
Så är det ju.
Det hänger, ju eventuellt nu. Inte på själva januariavtalet i sig. Men även Nyamko Sabuni har ju varit ute och sagt att januariavtalet kom till för att skada Socialdemokraterna. Det lyckades de ju inte med.
Nej, men det är ju för att januariavtalet föll, tänker jag. Januariavtalet frigjorde ju Socialdemokraterna. Det hade ju varit helt...
Alltså du menar när det föll?
Ja.
Ja.
Det, och det är en underskattad del, det är det jag är ute efter i den här berättelsen om hur det faller. Det frigör ju också Socialdemokraterna till en situation där man är ensam i regering, har visserligen jättebegränsat stöd i riksdagen, men en större rörlighet och frihet. Och då kommer en ny partiledare in.
Det låter ju nästan uttänkt på förhand.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot. Ansvarig utgivare Anna Careborg.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.